Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Föder vi mer ofta på natten och varför i så fall? Ja, det är fråga eller frågor som vi ska ta med experten på hormonet oxytocin, docent och professor Kerstin Uvnäs Moberg. Du lyssnar till Babys podcast och är som vanligt varmt välkommen. Det är jag, Carina Barnmorska, som rattar avsnittet idag. Och snart så ska vi välkomna Kerstin Uvnäs Moberg. Så häng med in i avsnittet. Kerstin Uvnäs Moberg, du är varmt välkommen tillbaka till Babys podcast.
Tack så mycket, tack så mycket.
Du är ju återkommande hos oss, vilket vi uppskattar mycket.
Trevligt, trevligt.
Du är ju experten på hormonet oxytocin och som vi sagt många gånger förut så har du ju skrivit många böcker och väldigt massa artiklar om ämnet. Och idag är det ju jättespännande, för jag tänkte vi ska prata om det du lite har nämnt tidigare, Kerstin, och det är ju födande rummet och det här mörka, kanske också tysta rummet. För vad är det som händer i oss när det är mörkt?
Ja, alltså det är ju skillnad på intensiv dag och intensiv och riktig natt förstås, så tillvida att det är väldigt mycket mer ljus på dagen. Och ljus har ju en förmåga att påverka väldigt många av våra system. Till exempel melatonin är ju en faktor som trivs bäst när det är mörkt. Va? Men det är också att oxytocinet, som vi, när vi behöver det för just att föda eller amma och såna här saker, det trivs också bäst i mörker. Det är som om allting som är väldigt intensivt, om det är buller eller väldigt mycket ljus, så drar det ner på just oxytocinsvaret eller oxytocinpikarna. Och man kan ju alltså undra varför det är på det sättet. Och det är klart man kan se det rent fysiologiskt då, att det är ett hormon som tycker om när det är lugnt och sådär. Men om man tänker rent utvecklingsmässigt, evolutionärt, så kan det faktiskt ha varit så, eller är sannolikt så, att det är mycket bättre att föda barn på natten. Därför att då var rovdjuren ute och sprang, men om man så att säga var inne i sin koja så kunde de inte hitta en. Och att man var på så att säga skyddad, man var hemma och skyddad, och då var det alltså mindre chans att mina små barn blir uppätna. Och det finns väldigt mycket studier som gjorts på vissa apor, och då har man kunnat se, man liksom mätt då sammandragningarna i livmodern, och så ser man att ungefär en vecka innan förlossningen så börjar livmodern att dra ihop sig lite grann på kvällen, och sen så för varje kväll då så blir det lite längre, och sen då om det är sjunde dagen eller sådär, ja då är det så kraftigt så att då kommer förlossningen igång. Men sen är det väl också så då att förlossningen en gång i tiden, den gick relativt fort. I alla fall om man bodde då ute i, under helt naturliga omständigheter. Och då är det sannolikt så också att förlossningen var klar. Barnet var nog fött till morgonen. Men vi har ju inte så att säga den typen av levnadsomständigheter längre. Utan nu får man liksom lita till att man har vi ska till sjukhuset och vi ska transporteras. Och så vet vi också att det här med värkarna kanske stannar av en smula när vi kommer till sjukhuset. Och därför så tar själva förlossningen längre tid. Jag har många skäl till det, men bland annat den här så att säga utedräkten innan. Och det betyder ju då, det är inte säkert att vi föder på natten. Men jag tror att de flesta upplever att man ändå kommer igång, att förlossningsarbetet ofta startar på kvällen. Och sen så åker man in, och sen får, men sen är det då lite olika när bebisen föds. Känner du igen det, Carina?
Ja, men mycket väl, Kerstin, mycket väl. För att det är ju det många beskriver, att man har mer av sammandragningar just då kväll och sen på natten, att det startar igång. Men då har vi ju också sovhormonet, oxytocin, lugn- och rohormonet, som då lite står över stresshormonet adrenalin. Har jag rätt där?
Ja, alltså det är väl så här att vi kan vända på det och säga att oxytocinet trivs ju när det är lugnt. Och då blir de här pikarna som gör verkarbetet, som skapar verk, de blir högre och fler. Så att alltså de här oxytocinpikarna, de gillar inte ljus, de gillar inte buller, de gillar inte intensitet överhuvudtaget, utan då stängs de av i väntan på att man går hem till där man känner sig lugn och skyddad. Och det är som regel då en mörk och lugn och trygg miljö, kanske med de nära och kära runt om. Så att, men det finns också kopplingar till melatonin, som ju också är ett hormon som trivs i mörker, och som också, vad jag förstår numera, har en del receptorer på själva livmodern och kan hjälpa till att skapa kontraktioner. Så att det är liksom en dubbel effekt av mörkret, både via bättre oxytocin och också via då att melatoninet är högre på natten än vad det är på dagen.
Hur skulle vi kunna, om vi då drar ut på förlossningen, att det tar många timmar? För det, jag förstår på som att du säger att förr i tiden så gick det snabbare att föda barn än vad det gör.
Ja, det skulle jag väl tro att det gör, att det gjorde. Idag. Och det var, eftersom det är så att den här, vad ska man säga, komplicerade nutidssituationen, på något vis, det finns ju ett mönster inne i oss. Det finns liksom ett födande program. Och man vet ju att om man tittar på ursprungsbefolkningar så går förlossningen väldigt fort. Det tar inte alls så lång tid som det gör här. Utan vi har med vår komplicerade livstillvaro och det är mycket som händer runt oss, inte tillgång till det här, kan jag säga, nakna, fria förloppet som de har där nere. Men det går ju till viss mån då att hjälpa det här födande programmet genom att hjälpa oxytocinet ännu mer. Och det gör man bland annat genom att ha en miljö som är lugn och som är, ska vara mörkt och kanske runda former, lite mörkrött sådär. Och sen ska det vara relativt tyst också. Och detta är ju någonting då som många eftersträvar nu. Så att det är ju absolut så att det här börjar att vinna insteg, att det ska vara lite lugnt och tyst, att det här är en process i kroppen, som en naturlig process, och den störs av alltså aktivitet i den moderna hjärnan, som när vi tänker för mycket eller oroar oss, eller om vi är helt enkelt bara störda av att det skramlar och lamporna blinkar och allt det där. Utan ju lugnare och finare vi kan vara, ju mer får den här naturliga processen ha sin gång med det här oxytocinet, och därmed så går alltså sammandragningarna igång lättare.
Men tror du då, förlossningsvården är ju kritiserad idag för att vi inte kan ta emot de som önskar komma in i tidigt skede och så vidare. Och den hoppas vi ju kan förändras så att kvinnor mer ofta känner sig trygga med att få komma in när man vill. Men skulle vi kunna påverka våra hjärnor? Jag tänker någonting, fake it until you make it. Alltså att vi talar om för hjärnan att jag är trygg, jag är lugn, om igen. Ja. Kan vi på så sätt lura hjärnan?
Ja, alltså det viktigaste är ju då att skapa känslan av trygghet. Och känslan av trygghet, det handlar ju inte bara om själva rummet, det handlar ju också om de personer som man möter. Och då vet vi ju, tycker jag ganska väl idag, att en väldigt lugn och klok och varm människa som har förmåga att få kontakt med hon som ska föda, Det är också väldigt värdefullt. Därför att då går man också in på en fysiologi där oxytocinet trivs och får komma till fullt uttryck. Så att det är ju både själva, kan man kalla den yttre miljön då, med lugn och inte för stökiga intryck. Men det är också de personer som man får hjälp av, som det också egentligen börjar bli väldigt känt. Att det är ett vänligt bemötande, stödjande, klokt bemötande. Så kommer det också att hjälpa oxytocinet. Och det har ju säkert också varit förr i tiden. Att man har varit där man är van att vara. För det är en sån här, ska man säga, ny insikt. Att oxytocin tycker om att känna igen sig. Att vara i en miljö där man har varit förr. Som man är bekant med. Allt som är nytt kan märkligt nog verka farligt. Även om det inte alls tekniskt sett är farligt. Därför att vår gamla hjärna, som det här handlar om, den här uråldriga hjärnan, den gör ju inte samma bedömningar som den moderna hjärnan. Alltså den moderna hjärnan, den kanske tycker att trygghet är att ja, nu har vi fullt med fina apparater här och upplivningsapparater och kuvöser och jag vet inte allt. Och det kommer bli en perfekt vård om någonting händer. Men den urgamla hjärnan kanske istället tycker så här, men vad är det där för farliga saker som står där borta? Den vill ha istället det som är bekant, vänligt, lugnt och tryggt, vänliga människor och inga ovanliga saker. Och det tror jag är skillnaden, att vi har liksom två språk att ta hänsyn till. Det moderna hjärnbarkspråket, men också det här språket som går till de här uråldriga funktionerna och det här gamla systemet. För de har vi kvar och de kan ibland gå i kors och vi kan inte liksom råda över det, skulle jag vilja säga. Det här gamla språket, det finns där hur vi än gör, men vi kan hjälpa det genom att just skapa den här miljön som saknar faror, och då menar jag med faror novelty, alltså det som är nytt och okänt. Var bekant och tryggt och lugnt och fina färger och runda former istället för spetsiga former och varma färger. Och som sagt, tyst. Inte så där så att det är tyst så det ekar. Men det får ju absolut inte vara buller och bång. Utan det ska vara, man ska inte stressas upp på något sätt. Och så får det inte hända oväntade saker. Utan det ska vara stabil miljö. Och då hjälper man att hålla det här oxytocinprogrammet igång. Och så fort det händer någonting nytt och som stökar till det, ja, då bryts det där programmet och så stannar det upp ett tag. Sen kan det komma igång igen, men då har det ju tagit en viss tid. Och då tar det ju längre tid.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Jag tänker att det är ju inte så lätt i en födsel att känna igen sig, utan där kommer det ju överraskningsmoment för de allra flesta vid de allra flesta födslar. Hur skulle jag kunna undvika det?
Ja, det gör ju det, men inte utan, det ska ju inte hända utanför i alla fall. Det ska ju inte vara så att det börjar bullra eller en massa lampor börjar lysa, utan där kan man ju hålla relativt lugnt. Men sen det är klart att det händer saker förstås under förlossningens gång, men det kan ju då i viss mån överbryggas genom att man har kontakt med en människa som man känner att man får stöd och lugn av och som är en trygg person. Så har du kontakt med någon under den här tiden, ja, då kan du tåla mer av, ska man säga, externa strapatser. Därför att då vinner lugnet och då reagerar man inte så mycket på det här som händer utanför. Ju oroligare och nervösare man är, ju tydligare blir ju de här yttre impulserna. De går liksom rakt in i hjärtat då. Men ju lugnare du är, ju tryggare du är, ju mer du är koncentrerad då på kanske den här personen som hjälper dig, ja, ju mindre bryr du dig om det där andra. Och det kan vara en kanal in till att det här naturliga förloppet med oxytocin och de verkar som följer på det, får ha sin gång.
Men där tänker jag också då, Kerstin, att kontrollen, den som vi så gärna vill ha, att vi lämnar över den till den partner eller medföljare som är med. Vi har ju idag och ser allt fler doulor, alltså hjälpföderskor som följer med, som har träffat kvinnan, paret innan, vilket är ju ett enormt stöd. Mm. Men också att det finns en trygg barnmorska där som du gör vid födseln, vilket är hemma eller om det är på sjukhus. Men att den personen kan liksom ta över den delen av kontroll så att kvinnan själv kan ägna sig åt det hon är bäst på, att bara föda för stunden och inte det där som är runt omkring.
Nej, precis. Men det är ju samma sak som att säga att tryggheten är aktiverad. Att den kanalen som gör att man känner lugn helt enkelt, lugn och trygghet, då bryr man sig inte om det yttre, utan då kan man så här, låta det här förloppet som sker inuti ha sin gång utan att liksom stoppa upp det. Men så är det ju. Men sen är det ju också rätt klart här att mammorna är ju också rätt känsliga under den här perioden för andras sinnesstämningar. Så ju lugnare den person är på djupet som man har runt sig, ju bättre fungerar det. Och jag vet att Marshall Klaus och de som höll på med det här begreppet doula i början, de som var pionjärer inom det här området, de sa så här att det fanns en fördel med att man hade en utomstående person med som då var kunnig och visste hur man gör så här. Därför att om man inte är för nära lierad med den som föder så blir man inte lika rädd, utan rädsla smittar också. Och det är klart, om man är väl och hårt bunden till den som föder så kan man ju också bli väldigt rädd att någonting ska hända. Men har man då en person där som inte är riktigt lika närstående, så är chansen större att kanske hålla sig lite mer neutral. Och det då menade de var bättre. Att det gick fortare. För rädsla och stress, det påverkar. Och de här, ska man säga, signalerna som går människor emellan, det vet vi ju inte heller bara vilka kanaler det är. Om man ser på ansiktsuttrycket, även om någon säger jag är glad idag, så ser man ändå i ansiktet att det är de visst inte. Alltså vi är ju så duktiga på att så att säga titta på människor som är, och kolla av människor hur de mår egentligen, utan att vi egentligen vet vad vi gör. Det är ett sånt här subliminalt spel.
Och där är väl födande kanske då extra känsliga?
De är extra känsliga, och det förmodligen är det så att en effekt av oxytocinet är att man så att säga blir lite genomsläpplig för det goda och för det onda så att säga. Och att man då kan väldigt lätt synkronisera med andra människor och ta över deras känslor på ett sätt som man aldrig kan annars. Och det är naturligtvis på gott och på ont, därför att lika väl som man då kan bli trygg av någon som verkligen ger en trygghet, så kan man bli mera rädd. Och det här är väl en av anledningarna också att det är så viktigt att en förlossning är lugn och bra så gott det går. Därför att i förlängningen så klart att den här ökade känsligheten också gör att det som inte går riktigt rätt lättare fastnar som ett negativt minne eller som en upplevelse som man inte blir av med. Så att man har verkligen en ökad öppenhet under den perioden, och det är förmodligen också en oxytocineffekt som då finns där för att man på något vis ska kunna känna av dels då det som sker runt den och sen komma i omedelbar kontakt med sin lilla bebis förstås när den har kommit ut.
Mm. För det är ju en annan del, den här anknytningen. Det tänker jag, det är ett helt annat avsnitt.
Ja, men det kan ju vara att den här öppenheten som sker är en förberedelse delvis för det som ska hända när barnet har kommit ut också. Men den är där under hela förlossningen, definitivt. Definitivt.
Och redan innan den här connection med bebisen finns ju där redan under graviditeten. Men det här är ju, man tänker då första gångs föderskor, tror du de har ett annat sinne eller en annan oxytocinhalt jämfört med omföderskor?
Det vet man ju, de har faktiskt mindre. Alltså har man fött flera barn så får man högre oxytocinnivåer. Det är som om det här oxytocinsystemet mognar fram lite. Och det är väl en av anledningarna till att det också går fortare andra gången. Och tredje och fjärde och femte. Jag tror till och med att jag har sett någon studie som visar att det är inte bara mellan ett och två barn som oxytocinet ökar och kraften i de här pikarna, utan det är faktiskt upp till både fyra och fem så kan man se skillnader.
Att det skulle bli mer, en större ökning för varje barn, tänker du? Ja. Och man ser ju oftast, framförallt är ju skillnaden stor mellan första och andra barnet, tycker jag. Och det är väldigt tydligt.
Men så är det ju. Men det fortsätter att ändra sig. Jag menar, det har hänt mer med dig om du har 20 barn än om du har 2. Det fortsätter att bli en sån här förstärkning av oxytocinet. Det gör det.
Ja, men med det, Kerstin, så även om det nu har gått snabbt med första och andra så behöver det ju inte gå på ett par minuter och föda trean eller fyra. Alltså man ska inte vara rädd för det
absolut
heller.
Absolut inte så. Men alltså det finns en större, alltså oxytocinfrisättningen är större. Sen kan det ju vara så många andra skäl som gör att det går emot just den, ska man säga, faktorn eller den effekten. Jag menar, det
som påverkar, ja.
Som också påverkar, som kanske påverkar i andra riktningen. Men om man tittar på oxytocinet enbart, då är det så att det ökar med antalet barn du har fött under förlossningen, så att säga.
Nej, men det är intressant med det här att det och ganska logiskt egentligen att sammandragningar är mer oftare både inför och sen när förlossningen startar på kvällen, på natten.
Men du får ju också, om du ammar så får du ju bättre effekt på mjölken på natten och sånt där också. Du får ju mer mjölk och blir liksom mer påverkad av alla hormoner. Så att natten är nog, vad ska man säga, reproduktionens favorittid på dygnet. Att man så att säga får bättre utfall av alla de här olika, jag ska säga, både vid förlossningen och amning då.
Så om vi skulle ge tips till dem där ute, skulle du säga att man går in i den här grottan av mörker en tid innan för att förbereda sig på bästa sätt?
Ja, man kanske inte ska gå ut i alla fall på torget och gå på bio. Jag tror att det är klokt att ta det lite lugnt så att det inte är för mycket impulser utan att det här inre programmet, eller vad vi ska kalla det, får chans att utveckla sig. För det blir ju en konkurrens, så att säga, mellan de här yttre, alla intrycken som då liksom trycker ner det här inre. Och istället att man då, man skalar av det som sker, till exempel om man går och lägger sig lite eller sitter på kvällen och tittar på tv eller vad man gör, då blir det ju mer utrymme för de inre tankarna och för de här inre effekterna och de här inre processerna.
Ja, det är mycket att tänka på i födandet och det är mycket som är inom fysiologin, det du har jobbat med hela ditt liv, Kerstin. Mycket intressant.
Ja, det finns ju där. Vi blir aldrig av med det, så att säga. Det har funnits där i alla tider. Och även om vi är moderna människor så har vi det kvar. De här gamla systemen, de lever med oss. Och de kan användas positivt, men de kan också störas. Det är väl så man får se det. Och då är det viktigt att hitta de faktorer som gör att man gör största möjliga nytta av det här inre, egna, medfödda systemet som gör att förlossningarna går igång, att det kommer till nytta och att det får lov att komma fram.
Mm. Att vi är mer tillåtande, tänker du?
Ja, och att man vet då att det är en process som kräver sitt, och då ska man inte ha för mycket andra impulser och grejer som stör, utan att någon form av avskärmning, skulle jag kalla det, tror jag är jättebra.
Men just det här också som du var inne på tidigare, att vi kan faktiskt påverka oss i positiv riktning till att sätta på den där, som vi många gånger kallar, oxytocinkranen.
Mm.
Och ja, det här skapar det. Ju... Och det skapar ju, när du pratar om det här mörka rummet, de runda formerna, att ljudet ska dämpas eller att man sätter på kanske den här härliga musiken som jag har slappnat av till tidigare, att den påverkar oss kanske mer än vad vi har förstått innan.
Ja, det tror jag. Absolut.
Mm.
Absolut.
Ja, det var härligt att få prata med dig igen, Kerstin, om oxytocinets fantastiska egenskaper. Tack, Kerstin.
Tack, Karina.
Du är snart tillbaka.
Det är alltid trevligt.
Det är alltid trevligt. Det hoppas jag.
Ja,
ta väl hand om dig, Kerstin. Tack för att du ville vara med oss idag i Babys podcast. Och tack till er där ute som har lyssnat. Ni kan hänga med oss på ett Babys podcast på Instagram, och så finns vi på Babys blogg. Så vi hörs snart igen. Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.